Ja, nu har jag fått min första hatstorm. Mm. Jag har ju kört Studio Paradise nu en hel säsong, och det var säsongsavslutning och även avslutning av hela Paradise Hotel. Och det var tumult i studion. Mm. Adam var superbrusad, alla var egentligen väldigt brusade, men Adam var väldigt brusad och arg. Och Marcus då, som vann Paradise Hotel, var också väldigt brusad och upprörd över att Adam har pratat mycket illa om honom i sändningen innan han kom in i studion.
Mm. Så att när... Kommer man in när man åker ut?
Nej, utan det är fyra akter. Och så är det olika personer som kommer in i studion beroende på vilka man ska intervjua.
Okay.
Så Adam är inne i akt två, pratar väldigt illa om Marcus. Folk kommer ut ur studion till backstage där de sitter och berättar Adam har sagt det här om dig!
Okay.
Och sen kommer Marcus in och är jätteledsen då. Folk har sagt saker om mig! Så han är i upplösningstillstånd, Marcus, när han kommer in och ska ha sin vinstintervju.
Mm.
Det är liksom, nu är det. Vi ska poppa champagne.
Och det är lite svårt då att känna. Det är det bästa som har hänt mig.
Ja, han hade väldigt svårt med det. Och liksom stod upp och sa, han måste hem till sin familj. Och han måste ha sina riktiga kompisar. Han hade liksom en panikångestattack.
Ljuger du?
Vi har ljud också.
Du säger att jag är
ögonkännare.
Du säger att jag är ögonkännare.
Ja, exakt. Och jag säger det.
Att jag
säger
det.
Det räcker nu.
Alltså, vad är problemet?
Jag har väntat på hela säsongen och säger detta.
Men det är deras vinstintervju, Adam.
Man är fuck you, alltså helt.
Nej, men säg, jag drar åt helvete. Jag ska bara dra åt helvete, fuck you.
Men det är ju skitsnack.
Killen.
Men varför ska vi sitta och snacka på
det? Fuck you, fuck you.
Adam, snälla, vänta lite.
Vuxna människor som gör tv, snälla.
Så att jag får höra i örat att
vi måste lösa det
här. Ja, verkligen, vi måste lösa det här, för vi måste ha en intervju med Marcus. Det är därför folk kollar på programmet. Varpå jag får sätta mig bredvid honom, klappa honom, berätta att han har fans som kollar på det här och det är viktigt, och jag vet också att han vill bli skådespelare, så jag sa det här är jättebra för dig nu, testa och vara liksom, köra en scen. Ja, så jag får...
Nej, kan vi stanna i det? Fan vad gulligt det.
Ja.
Vad vill han göra för skådespelare?
Han har varit så väldigt öppen med det också. I programmet.
Men menar han att han vill bli actionstjärna eller vill han bli skådespelare?
Han vill nog spela in liksom Jalla Jalla.
Ja.
Och han står mycket i spegeln och kör repliker och sånt i Paradise. Och så kommer det med ibland.
Ja.
Och han kör också mycket liksom olika amerikanska... Lite som Sanel, ja, du vet, som var med i Top Model för, som han gör på sin story. Jag vet inte om du har sett. Nej. Men så amerikanska typiska lines då. Som de kör, kolla sig i spegeln och may the force be... Ja, du vet. Allt med. Ja, jag får honom i alla fall till slut lugn. Och då ska vi göra intervjun. Det är bara det att direkt när vi sätter igång intervjun så börjar Adam hacka på Marcus igen. Och jag ser att Marcus håller på att börja gråta. Det håller på att bli kaos.
Vilken placering hamnade Adam på?
Två.
Därför kan du
så han är arg. Men Marcus ändå gett honom 30 000 när han kastar kulan. Så att alla ska egentligen vara väldigt glada på Marcus. Så jag förstår inte riktigt varför alla är så arg på Marcus. Men Marcus får väldigt mycket skit i studion. Supermycket bortklippt. Bland annat att de höll på att liksom slå varandra flera gånger. Alltså vara nära och bli fysiska så folk får gå emellan. Det är inte med. Det är inte heller med när Marcus håller på att börja gråta och ska lämna studion åtskilliga gånger. Och vi får liksom lugna honom. Det enda som är med, det är att Adam säger att Marcus har betett sig illa. Och Marcus säger att Adam har betett sig illa. Och att jag säger till Adam. Adam har ju under hela säsongen också varit väldigt älskad. Så att det blir liksom en tjafs-situation mellan mig
där
och Adam.
Där du tar Marcus sida, tycker folk.
Där jag tar Marcus parti. Därför att Marcus håller på att lämna studion 1000 gånger. Produktionen vill att vi ska lösa det här.
Adam har inte tänkt lämna studion.
Nej, så jag måste ju säga till Adam. Det här är Marcus vinstintervju. Du är vuxen, du har inte vunnit. Nu får du vara tyst. Jag säger också det till David. Så det här har ju då sett ut på tv som att allt är frid och fröjd. Adam vill säga en sak och jag säger till. Men så är det ju också. Jag vill ju jobba med tv. Och så här kommer det ju vara då. Det kommer klippas och hit och dit. Men det var ju liksom lite så här chock av att man vill försvara sig. Jag har inte svarat på någonting.
Nej, man förstår ju alla de som sitter där i studion. De har klippt mig jättemycket, jag skulle säga sådär, bla bla bla. Och jag kan också tycka att man kan kräva av i alla fall folk som kollar på Paradise Hotel och fatta att det är så jävla stageat. Alltså det är liksom, ni får sluta tro att det som visas på tvn är det som har hänt. Alltså varje säsong så står ju folk och gråter och säger att de har blivit så missuppfattade.
Ja, alltså... Det är också väldigt tydligt uppdelat, för jag har också fått extremt mycket beröm. Att såhär, gud vad moder du är som vågar gå emellan, och jag är så stolt över dig, och den här rollen passar dig så himla bra med dem, liksom, att du vågar säga ifrån. Så det är verkligen uppdelat av de som gillar att man säger ifrån när det är otrevligt, och de som säger, det är tjafs vi vill se, varför går du emellan?
Ja, just det.
Du liksom förstör programmet.
Jag vill se när folk bråkar.
Det är inte 12-åringar. Alltså Emily, det här är kvinnor med alltså, bröllopsbild som bakgrund. Alltså det är liksom 30 plus.
Det är tjafs vi vill se, säger de.
Exakt. Ja. Då kan ni få kolla på programmet. Med ett tjafs.
Det är så bra, det är ett tjafs. Man kan även kolla på alla olika Housewives of XX. Alltså, ja, det är också... Jag orkar inte gå in på det.
Ja, att folk gillar att kolla på bråk.
Men att de vill kolla på bråk, och då får jag också lust att säga att det ni kollar på är stagead bråk.
Ja,
alltså, ni kan sluta tro att ni får se människors verkliga liv, för det får ni inte. Men det tror de.
Jag är också övertygad om att de flesta människor som hade varit i min situation hade velat gå emellan. Därför att det höll på både bli fysiskt bråk, det var personliga påhopp och det var människor som grät och skulle lämna studion. Mm. Vilket hade gjort att vi inte hade fått något tv-program.
Mm.
Måndag, lika olika. Vad ska hända nu?
Nu ska jag läsa upp något som jag tycker sammanfattar en hel grupp människor på ett sinnessjukt vis.
Okej.
Okay. Spänn fast säkerhetsbältena, ja, för nu kommer det. Titeln är Female Anus Too Close to Vagina. Hi, I've been with a few women in my life and one thing I've noticed is that the female anus is incredibly close to the vagina. In fact, they're barely an inch apart. I'm not sure about other guys, but doesn't this disturb you? It feels like a design flaw in women, actually. Like they're supposed to be so feminine and beautiful, yet this ghastly little oversight is ruining everything. Somehow it feels to me that women should be more aware of this flaw and it should affect their confidence. Whenever I see a so-called beautiful woman walking down the street, so carefree, thinking she's all that, I just remember her anus is only 1 inch away from her pussy and I laugh her into oblivion. Women, please accept that they're too close together. Please accept.
Vad ska vi göra?
Nu är det dags för oss att acceptera, Lisa. Let it negatively affect your confidence and so make yourselves more readily available sexually as a result. After all, we're having to sleep with a creature whose anus is only 1 inch away from the vagina. You should not make this difficult. It's unappetizing enough as it is. We're doing you a favor. Men, do not let women forget this flaw and do not forgive them for it. Remind them of it constantly, lest they get inflated egos and think they're all that. They're too close together. Sorry, but it's true.
Alltså, jag blev extremt illa berörd.
Alltså, det här tycker jag sammanfattar hur så många killar tänker.
Mm.
För det första, att han kallar det för en design flaw.
Mm.
Det visar att han ser oss som något som har producerats.
Mm.
Inte en varelse som lever.
Människa.
Ja, utan vi är en bil som det har blivit något tokigt med.
Mm.
För det andra, att han är så galen på att vi går runt och tycker att vi är något. När vi har rumpan så jävla nära fittan. Han blir galen. One inch bara, sen är de ihop. Då ska jag ju bara höra om vad som händer när folk föder barn och det går sönder hela vägen. Det vet han inte ens. Och sen att han tycker att liksom, för att han har ju en bild av att kvinnor finns till för en sak och det är att vara fina och att man ska ha sex med dem och allt. Vi ska liksom lukta rosor och det ska vara så trevligt och inget ska vara otrevligt. Vi får inte ens ha avfall. Alltså vi får inte ha en avfallskvarn så nära där han vill in. Och det säger också de flesta killar.
Alltså jag är så stum med mig.
Jag är
fysiskt illamående.
Det kan vara någon som har hittat på. Men den som har hittat på har i så fall hittat på ett perfekt exempel på hur sån här killa tänker.
Jag tror inte det är någon som hittar på.
Nej, jag tror inte heller.
Jag är inte förvånad.
Jag är inte heller förvånad, därför att det finns så många killar som har ett sånt här tankesätt. De sitter hemma på kammaren och funderar. Funderar och funderar. Och de tänker mycket på tjejer och könsorganen och hur ser det ut där nere. Och de vill titta och vara där. Men sen ser de att här finns ju också en rumpan.
Han är inget fan av 016, den här killen.
Det märks, jag måste säga att han skulle kunna säga att det är ett plus. Ja. Men det vet han inte.
Jag tänker att de flesta tycker det.
Många tycker det är ett plus.
Mm.
Yes, tur när man ändå är där att det finns ett tillhåll att titta på. Alltså, de är helt nöjda. Men alltså, det är så tydligt att han också tycker att han vill så gärna. Han är lite som i filmen Superbad när Michael Cera säger: "What if girls wasn't disgusted by our boners and just like wanted to touch them?" Alltså han tycker att det, tänk om de vill vara nära oss på samma sätt som vi vill vara nära dem hela tiden. Han är gillade när jag får lite stånd.
Han slutar ju med att säga att vi borde bara bjuda på oss för vi är ändå så äckliga. Och det undertonen i det är ju att ingen vill ha honom.
Det är det som är grejen. Han är så irriterad att ingen vill ha honom fast vi har något så äckligt som stjärten precis.
För alla kvinnor som tycker om en man bjuder ju på sig, så ja! De bjuder också på sig.
Det är inget problem för folk som har någon form av intelligens. Men tyvärr är det ett stort problem för honom. Han önskar så att tjejer också skulle vilja vara nära honom. Och han tycker det är bara jag som vill vara nära er hela jävla tiden.
Har han tänkt på att han har en pung, 1 inch för att
Har han tänkt överhuvudtaget hur hans eget kön ser ut? Att ingen ens vill titta fram på dem? Alltså. 2 av 2! Ingen vill titta.
Ja, de är många tyvärr. Mördarna.
Ja. De är många tyvärr, mördarna. Poppar upp överallt. Det börjar med att de blir sura över ett anus. Slutar med att de har skurit upp hela ens anus. Problem.
Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi. Okej, Emily, låt oss öppna mailkorgen.
Hej Lisa och Emily. Jag har ett problem som har bekymrat mig under en längre tid.
Du pratar så tyst nu.
Lisa. Jag har ett problem som bekymrat mig under en längre tid. Jag har en pojkvän som jag har varit tillsammans med i flera år. Vi är jätteroligt tillsammans och han är världens finaste. Inte alls som de douchebags ni pratar om i podden. Mm. Utan tvärtom så stöttar han i allt jag gör. Han är dunderfeminist och alltid världens snällaste. Och då har vi en personlig fråga. Tycker han att ditt ass är too close to the vagina?
Men jag vill också klargöra att vi som precis alla andra som har hjärnan på rätt ställe tycker ju inte att alla killar är så, bara för att vi säger alla killar. Alltså, ja, ni vet absolut vilka vi pratar om.
Ja. Mm. Det finns dock en sak som jag inte kan sluta bekymra mig över, och det är att han blir blyg inför andra. Mina närmaste vänner älskar honom precis som jag gör, men när vi ska träffa nytt folk på till exempel häng eller fest så blir han blyg. Det gäller även vid släktmiddagen och sånt. Jag tycker att detta är extremt jobbigt eftersom jag är raka motsatsen. Jag pratar gärna om mycket. Det jobbigaste med situationen är nog egentligen att jag bryr mig om vad andra tycker om honom och om oss när det blir så. För ofta känns det att folk tycker att jag är för bra för honom för att jag kan föra mig socialt på ett sätt som inte han kan. Jag ska även tillägga att jag kommer från en finare familj medan han haft väldigt svårt i livet. Men sanningen är att när vi är ensamma...
Story of my life!
Ja, du har fan knappt haft en pojkvän som man kan ha föra sig på släktmiddagar.
Nej.
Nej. Vi läser vidare så vi får berätta om det. Men sanningen är att när vi är ensamma är han en mycket bättre person än vad jag är. Hur ska jag göra? Borde jag skita i vad alla andra tycker, eller är detta ett problem som inte kommer hålla i längden? Han har bättrat sen vi blev tillsammans, men det är fortfarande långt ifrån bra. Tack på förhand, hoppas verkligen att jag kan få ett svar från världens bästa hobbypsykolog.
Alltså det jag måste säga som jag har lärt mig, för just som sagt så känner jag mig igen väldigt mycket i hennes situation och som har blivit bättre för mig när jag blivit äldre, är att folk ogillar inte blyga människor.
Nej.
Det är det, för precis som du så fint sa förra veckan, så är det lätt att man tycker att ens egna egenskaper är de bästa.
Mm.
Att vara social, att vara liksom, kan kunna
nätverka
runt. Men det finns alltid människor i rummet som pratar mindre, som lyssnar mer. Och det här är en helt fantastisk person dessutom.
Precis. Och oftast det finns det ju alltid, när man är på en stor släktmiddag, så finns det liksom en klunga av fem vuxna som skriker och hörs och skrattar och plockar fram och påminner om roliga historier. Mm. Och sen så finns det alltid de som tar liksom ett steg bakåt. Och de sitter ju ofta och pratar med varann. Medan stojet pågår så kanske man går och sätter sig i hammocken och pratar en stund. Och är jättenöjda med att vara lite ifrån. Mm. Introverta kallar vi det.
De hamnar ju också ofta två och två. Det är det, och då öppnar de sig.
De kan sitta också i en grupp om tre och bara sitta och prata lite. Men det är mer lågmält. Mm. De står inte liksom och fistpampar, utan de sitter lite för sig själva. Och de uppskattar ju verkligen varandra. Och sen måste man också tänka på att man kan inte visa allt vem man är och hur man är första gången man träffas. Man måste låta det ta några gånger.
Jag tror man måste gå till sig själv faktiskt, för det har jag fått göra, och tänka att det du har kanske inte är det bästa för alla.
Nej.
Och att man faktiskt får rannsaka sig själv. Varför ogillar jag det här hos den här personen? Hur kan jag ändra det? Kan jag istället älska det hos den här personen? Att han visar faktiskt bara det här för mig. Hur fint är det då?
Ja, verkligen. Och sen måste jag också ge tips som jag och David använder så mycket av. Att man behöver inte vara med på alla släktmiddagar.
Mm.
Varje gång det är ett dop eller en kusin fyller år, så måste inte... Alltså om inte han klickar med folk i din släkt, om det bara är en jävla 3 timmar som tar sig av hans lördag, så kanske han kan vara hemma. Mm. Och folk frågar, han jobbar. Eller,
ja, precis. För släkten frågar, ja, men vad har du gjort om Martin då?
Säger man bara, nej men han jobbar.
Ja.
Spelar ingen roll.
Men det är väl intressant också att fråga dig, för du uppfattas ju som en blyg person i stora sammanhang, absolut. Om du är på en släktmiddag eller sådär.
Alltså jag är ju verkligen en som kan höras och synas när jag är med folk. Jag känner mig absolut inte på ett större sällskap.
Och hur upplever du att någon någonsin har skämts över dig, eller hur upplever du det?
Alltså de jag har haft som har presenterat mig är ju du och David.
Mm.
Och du har ju alltid, alltså, det har ju aldrig hänt att jag har träffat människor som känner dig i något sammanhang utan att de säger, ja det är du som är med, Lisa har pratat om dig i 24 timmar nu.
Så jag har
nu
ju lobbat in
dig. Ja precis, du har ju redan, det är kanske det här du måste börja göra, fast det kan vara jättejobbigt. Du krattar ju så att folk, alltså de älskar mig redan när jag kliver in. De säger, åh Emily här, säger de. Alltså jag behöver inte säga ett ljud på resten av kvällen, folk älskar mig ändå.
Men du säger ju också något lite sarkastiskt. Och
absolut,
och
då fick ju folk det jättekul. kul. De absolut. De tycker oj, en kattunge som riffs. Alltså, det är otroligt. Men det som är ju att du liksom säger innan, åh, hon är en smalis som finns, det är en rolig grej, men hon är jättetyst. Så jag måste vara med på att hon kommer inte säga ett ljud här nu. Och det är ett val hon gör, säger du då. Hon är inte blyg, hon vill bara inte prata mer.
Exakt.
Ja. Och så att där är det ju väldigt enkelt för mig. Och sen när det gäller...
Det kan ju dock slå tillbaka på att pojkvännen tycker att hon baktalar honom. För absolut. Du vet att jag gör det av kärlek.
Precis, det kan ju bli att man tycker att du skämmer ut mig när du ska hålla på.
Exakt.
Jag är inte ett barn, så man måste förklara vem jag är innan. Det är helt lugnt för mig att jag blir presenterad på detta vis. Men...
När... Rätta vis.
Jag önskar att det var så på alla platser jag kom till. Att någon innan gick in och sa, här kom Emily, hon är så här. Hon vill inte att man kramar henne. Hon vill inte bli kallad för gumman. Så jag slipper det bara. Men David, alltså det känns som hans familj och hans vänner har ju känt sig jag var väldigt liten.
Ja.
Men då var jag absolut jätteblyg. Men då var inte heller samma press på att jag inte skulle vara det.
Du har ju också upplevt mycket med Davids familj, både högt och lågt. Så jag kan tänka mig att du är ju väl inte blyg med hans mamma.
Nej, det är jag ju verkligen inte. Jag har ju i princip bott hemma hos dem, alltså när man är liksom 17-18 år.
Så man kan inte pressa en människa, för hon säger ju så här, så fort han lär känna folk och folk som är nära honom, är han så här fin med. Så hon har inget problem.
Nej, det måste faktiskt säga att det enda problemet du har är att du bryr dig om vad folk tycker.
Första gången de träffar honom.
Ja, och du bryr dig om hur ni som par uppfattas. Mm. Och det är lite farligt. Därför att man kan inte styra det. Och
det får jag jobba med varje gång.
Ju mer man försöker styra det, desto sämre blir ens relation. Mm. Alltså det är verkligen så, ju mer man vill visa folk. Kolla, vi som är så kära jämt hemma, varför syns det inte när vi går runt på stan så blir man galen.
Ja. Du som är så rolig och smart.
Ja, helt plötsligt är du bara en jävla, står som en stolpe.
Och man känner också deras kroppsspråk, så man ser när de alltså, kliar sig i ögat, gäspar, alltså du vet när de ska svara. Alltså det blir så här, kom igen då!
Ja, vakna!
Men hon ska gå mer till sig själv och bestämma sig för att det här är inget problem, att han är blyg. För att hon älskar honom och då får hon älska alla sidor.
Ja, blyg är verkligen inte, man behöver inte, det ses som något negativt bland många, men det är inget negativt.
Nej.
Alltså det är
auktoritet.
Personlighetsdrag som man får ha.
Det är bättre än anus closed. Tänk att killar kissar ur samma hål som det kommer spermarna.
Alltså, ah, vi har vi tagit upp det? De knullar inte oss i kisshålet. Göra slut tredje gången gilt. Hej Emily och Lisa. Jag är en 21-årig tjej som älskar er podd och era samtal. Känner själv hur mycket jag vuxit som människa och jag blir mer vuxen efter alla era samtal. Jag måste säga, nu är inte jag brevskriven, nu är det alltså Emily som pratar. Det hör ni på att jag ändrar min röst när jag läser upp saker. Men i alla fall så vill jag säga att det var en tjej som la upp en lång text på engelska om oss och taggade oss. Det kanske inte du ser. Jag blir ju taggad i en grej var tredje månad, så jag ser det här.
Nej, på engelska känner jag inte igen.
Nej, det var jättefint. Hon hade skrivit om hur... hon heter Frida Barsen med två A. Eller ja, det är säkert Bärsen eller något annat. Men i alla fall. På Instagram. Och hon har skrivit om hur hon har liksom ändrat sitt tankesätt efter att hon har börjat lyssna på oss. Och det var en annan tjej som skrev till mig också nyligen. Att de liksom har fått ett nytt sätt att tänka.
Mm, det får jag också höra mycket.
Och jag upplever att du och jag fick ett nytt sätt att tänka när vi var 22-23 år och började gräva och rota i vad vi tycker och vill om världen och vilka vi är och varför vi är och sådär.
Och lösa stora liksom, vuxna problem. För det har man inte gjort förrän man flyttar hemifrån. Nej. Och får stora relationer. Och
ja, vi började liksom se omvärlden. Innan var det som att man har fått lära sig hur saker ska vara. De säger att vi behandlar andra som vi behöver behandla
knarka,
själv.
Ska
man ska göra så här. Man, folk som, och så mycket måste jag säga av liksom... allmänt vetande som man får lära sig som barn är så jävla negativt.
Mm.
Alltså så mycket som vi blir inpräntade i att folk som är coola på högstadiet sen börjar de bara röka. Mm. Man, men, jaha, men då kanske fortfarande är det roliga. Men, eller alltså, det är som att man bara delar in i också så otroligt mycket mer lyckad eller misslyckad. Mm. Alltså det finns fan inte en enda film som inte handlar om att någon har skaffat en dyr bil och en annan plockar upp skräp.
Det är ju nog svårt som förälder att lära ut acceptans för att det ligger så nära till att barnet ska råka illa ut. Så det är därför man inte
man
vågar.
Det i alla fall.
Ja.
Men jag tror inte det gör det.
Nej.
Men man får den bilden och man är inte villig att gambla med sin unge. Så man satsar på
gambla med en.
Man väljer ut en unge i skalan.
Det finns onda och goda. Va? Det finns väldigt.
Jag måste sätta en gråskala.
Jag
säger inte det.
Säg inte till Kajsa att det finns gråskala.
Testa
så. Men man behöver inte heller vara vara så rädd att hamna i dåliga situationer. Nej. Att det är perioder, att det är liksom...
Ja, det är ingen fara. Alltså, allt löser sig och man behöver inte vara rädd att... För det första behöver man inte vara rädd att man ska misslyckas.
Sen pratade jag också med Elin häromdagen om just det här med att om ens kompis hamnar illa ut i sin relation. Vännerna måste bara finnas där i situationer. Om man kanske till exempel har haft ett stort bråk med sin pojkvän och blivit kanske behandlad illa. Då är det så viktigt att vännerna bara finns där, lyssnar, inte håller på att säga vad man ska göra eller vad som är rätt och fel. Alltså för det är inte kompisarnas sak att säga om det inte har hänt en kriminell handling som vi alltid måste återgå till.
Absolut, om någon har blivit nära och blivit mörd. Absolut.
Exakt, men det är inte kompisarna det är synd om. För det är så det blir då. Då blir det en egoistisk handling. Du måste
ju ta tag i den här skiten. Nu har det hamnat ett trauma på mitt bord som jag måste lösa. För att jag är inte i traumat då. Nej men, och det är verkligen, som vän så är det enda du ska göra. Så det är ändå, du kan inte tvångsmata anorektika på samma sätt som du inte kan tvinga dina vänner att göra slut med sina pojkvänner. De måste komma dit själva. Du får bara leda dem och gå bredvid hela vägen. Och till slut kommer de komma till samma slutsats som du kom till för 2 år sedan. Det spelar ingen roll. Då behöver du säga, här är det 2 års tid. Ingen bryr sig.
Nej, alltså säg inte. Sånt säger föräldrar.
Ja, det har vi vetat sen du var...
Ja, men det här var ju på gång länge. Bara tar upp en kniv, det här har varit på gång länge.
Ja, jag har drömt om att skära halsen av mig.
Du kollar på kajta, det finns gråskar.
Finns gråskar. Ibland blir man här.
Jag är i den.
Men i alla fall så... Alltså... Eller så hamnar ni någon annanstans. Det visar sig att killen mognar eller hon skulle ändå flytta till New York. Alltså, det löser sig på olika sätt. Och det viktigaste för folk som är i destruktiva dåliga relationer eller har haft jobbiga perioder i relationer eller bråk eller vad det nu är. Det viktigaste för dem är ju att de känner att de kan höra av sig till folk. Att folk vill höra om deras problem, vill stötta dem och hjälpa dem.
Och att inte de själva det är fel på. För det blir också så här, om man berättar att någonting som har hänt som har varit jobbigt eller dåligt och kompisarna blir arg, då blir det ju så att man själv får skämmas.
Ja, och då orkar man inte ta upp det.
Nej, och istället så här, oj, oj, det var dumt av honom, blir det då. Istället för att så här, oj, du måste göra det, du måste ta tag i det här. För det ligger inte på ens egen axlar, det är någon annan som har varit elak.
Verkligen, men det är som att folk delar in i min kompis, en bra person som kan göra saker. Hennes pojkvän är en värdelös person som inte kan göra saker. Så det blir som att du som är vid dina sinnesfulla bruk borde kunna göra slut med den här personen. Men det kan man inte. Och också måste jag säga att det är väldigt viktigt om någon är i en relation som är dålig. Och det vet du som vän. Det enda du får höra om relationen är att det är bråk och tjafs och personen är liksom, du vet att den här relationen kanske inte håller i längden eller bör inte hålla i längden i alla fall då. Så är det väldigt viktigt att inte säga det och inte vara så, ah, men du och Thomas kommer ju ändå göra slut. Det är inte kul att höra att man har en sån relation i andras ögon.
Det är också så egoistiskt, för det gör man bara för att säga jag vet det här.
Ja, bara för att inte bli lurad.
Exakt.
Haha, jag visste innan dig. Lägg ner, alltså ingen bryr sig. Ja, men bara säga, haha, ingen visste men jag visste i alla fall att de skulle göra slut. Grattis, bra.
Och vad spelar det också för roll?
Ingen roll.
För det är den personens liv.
Ja, men och du ser ju kanske inte heller det lyckliga alltid. Därför att oftast tar man ju upp problem. Ska jag säga till dig, åh jag David, det är världens mysigaste kväll. Ingen vill höra det.
Är det ett mejl va?
Ja, det var ett sidospår.
Jävlar, ja, du har bara börjat läsa jättekort.
Ja, så att, för att sammanfatta.
Jo, just det var du sa att folk har fått nytt tankesätt. Det känns himla bra att vi kan få in det här tankesättet. Att inte ge varandra dåligt samvete. Och också att kunna skratta åt dåliga jobbiga situationer. För alla människor är med om alltså, jobbiga saker. Ja, nu har min pojkvän blivit av med jobbet här. Och han vågade inte säga det på 2 månader. Ja, nu har det
precis,
kommit fram.
Nu har jag fått fram det.
Alltså, kan vi bara skratta åt det?
Vi tycker också att det är kul med lite too soon humor.
Ja, absolut.
Alltså, det är inte alla som har den humor, men vi tycker
jag tror att alla har den här humor, men de är för rädda för att skratta åt det.
Jag ska berätta vad de inte är, Lisa. De är inte rädda. Jag ska berätta vad det viktigaste är för er som känner att ni har fått ett nytt tankesätt och ny syn på världen från oss. Är att det allra viktigaste tror jag med vårt sätt att tänka är att plocka bort sitt ego så mycket som möjligt. Om du plockar bort ditt ego, då kan du skratta åt dig själv, du kan skratta åt saker som händer dig alldeles nyss. Och ibland också, alltså jag kan tycka att det är kul om du och jag har Charlotte umgås och något har hänt mig och ni skrattar och jag är i känslan. Så jag kan inte skratta än, men jag kan ändå njuta av att ni kan skratta
jag
åt det.
Med. Jag helt...
kan liksom, jag får inte upp bubbelskrattet än. Men jag vet att om en vecka när jag tänker på den här situationen kommer jag skratta och jag tycker det är kul att ni skrattar.
Ja.
Så att ni knappt får luft åt något som nyss har drabbat mig.
Och då är det också så här, då behöver man inte vara rädd för någonting. För man kan skratta åt att bli dumpad. Man kan skratta åt att en farfar dör?
Ja, alltså, absolut.
Då, inte direkt då,
nej, såklart. Nej, man skrattar inte åt att farfar är död.
Nej, men det man kan skratta åt, alltså ganska hur snart, man kan... att farfar dog när jag fyllde år och jag pratat om min födelsedag i 2 veckor, så verkligen. Folk har varit stressade.
Man kan skratta åt hur roligt det är om farfar ligger lite på sniskan i kistan. Exakt. Och det ser tokigt ut. Alltså, ja. Allt går...
Och det, inte på något sätt tar det bort känslan av att man är ledsen över att farfar har gått bort, eller tar bort någon respekt mot farfar att han har varit det bästa som finns. Mm. Men man måste kunna hitta glädje i allting, för vi lever bara en gång.
Och jag tycker att det som stoppar oss hela tiden är egot. Det är det som är hela den här jakten av att bli lyckad och att man jämför sig med andra och man ska vinna i det långa loppet. Mm. Hon som var dum mot mig på jobbet, hon ska få se! Ja. Kolla på mig nu då! Hon bryr sig inte om dig längre. Alltså,
bryr sig inte, och om man bara förlåter alla människor som kommer i ens väg och går vidare, så mår man så jävla bra.
Man bara dansar fram. Ja. Ja, nu ska vi läsa mejl. Okej, hon säger här: jag känner själv att jag har vuxit som människa och blivit mer vuxen efter alla era samtal. Trots det skulle jag behöva hjälp av 2 kloka kvinnor. Hur gör man slut? Mm. Jag och min pojkvän har varit tillsammans till och från i cirka 3 år. Han har tidigare varit väldigt svartsjuk, vilket lett till våra uppbrott. Mm. Det har varit väldigt destruktivt för mig. Trots det har jag kommit tillbaka 2 gånger. Jag har varit så extremt kär att jag har gjort allt för honom. Trippat på tå, klippt relationer med folk jag älskar och bryr mig om av rädsla för att förlora honom.
Duktig och saklig hon är, ser utifrån och berättar allt, tycker jag.
Verkligen. Det är ett jättebra steg. Mm. För att innan gör man ju det här, och då kan man säga klipp...
De flesta skriver ju han är världens bästa mot mig.
Jo, men också så säger man, jag har nyligen klippt relationen med min mamma, bror och bästa vän, för att de respekterade inte mig.
Exakt.
Och så är det så här, fast det är inte alls därför,
utan
det är
ju... efter mig på stan.
Och jag har gömt mig för att jag älskar min pojkvän. Alltså det är verkligen, hon har i alla fall förstått att hon har klippt relationer bara för att hon är rädd att förlora honom, inte för att hon egentligen behövde klippa. Mm.
Och det är precis också det här, tycker jag, som vi pratade om innan. Att kunna vara så här saklig också till sina vänner, det här har hänt, men jag har fått gå tillbaka, jag har trippat på tå. Exakt. För jag älskar honom, jag vill att det ska bli bra.
Jag har
bra.
Varit medberoende, jag har betett mig på det här viset och jag gör det. Det gör ju inte hon med flit. Hon gör ju inte det för att hon vill och för att hon tycker det är kul. Och det är det som är hela grejen, att då som vän inte säga, men hur kan du fortsätta då? Mm. När du vet att det är så. Men varför går du tillbaka till
honom? Och det är
då?
Det som är problemet, är att vännerna inte har inte lyssnat på podden.
Ja, det är så.
Nej, men att vara ovetande om hur man kan leva och hur man kan tänka. Mm.
Han har kallat mig hora, äcklig och alla andra namn som finns under våra bråk. Värst var en gång när han spottade mig i ansiktet för att jag ville åka på festival. Han bad om ursäkt efter det. Det får vi fan hoppas. Jag vet att det är fel, men han är inte hemsk hela tiden. Det är de aldrig. För det mesta är han världens finaste kille. Jag känner själv att vi har vuxit ifrån varandra och vill olika saker. Jag vill resa, festa och hitta på något spontant. Han vill spela dataspel och sitta inne hela dagarna. Mm. Han är väldigt hemmakär och tycker inte att det är speciellt kul att hitta på saker med mig. Jag kan föreslå enkla saker som en fika, en promenad eller laga mat tillsammans. Men inget faller honom i svaken.
Fan vad kvinnor är starka. Alltså, tänk att hon har varit i det där så länge. Hon har levt i det där. Hon tar hand om...
Alltså förstår alltså, en liten... hur mycket energi hon har. Så många promenader och fikor som hon har i sig. Och de behöver hon tyvärr
och
lägga på.
Och så mycket omhändertagande hon också har i sig som kan hålla på med medan hon håller på att planera festivaler. Hon kan bli spottad i ansiktet, hon går till jobbet. Alltså...
Hon klarar fan allt. Han har sagt att han vill resa med mig, men varje gång jag har tagit upp resor så finns det alltid någon ursäkt, som att det saknas pengar eller inte läge just nu.
Som att han hatar sig själv och att han inte läge just nu.
Sen så fanns det ett läge för att han hatar både henne och sig själv och sitt liv. Skulle jag träffa mina kompisar får jag ständigt sms om vad jag gör och vart jag är. Han frågar ofta om jag är otrogen, ett flertal gånger har han väckt mig för att fråga hur många killar jag har varit med.
Att han kollar på så mycket hentai-porn.
Han tycker att anus is too close to the vagina. Mm. Han tycker det. Han tycker hon borde veta hut. Mm. Jag känner att jag har tappat bort mig själv i den här relationen och jag vet inte vem jag är längre. Jag känner mig tråkig, grå och vill inte längre träffa folk. Är det vårt förhållande som är problemet eller är det bara jag? Mm. Det kan vi svara på snabbt.
Mm, behöver inte svara. Hon har hört nu.
Du vet vad som är problemet. Så nu till den svåra frågan. Hur gör man slut för en tredje gång? Hur vet man att man gör rätt val? Så hon skriver så här: förlåt för ett långt mejl med mycket stavfel, ni är bäst. Hon har inte stavat fel en enda gång.
Nej. Ja. Men det är ju nog han när han skriver på kod.
Det kan vi tänka.
I såna här relationer så finns det ju en snittsiffra på att man gör slut 7 gånger.
Mm.
Precis de här spotta, hora relationerna, tyvärr.
Trippa på tå.
Exakt. Och så de kommer säkert göra slut en gång och bli ihop igen och lite sådär.
Men då räknar man ju också in liksom, göra slut, gråta i 2 dagar, bli ihop i en dag och sen göra slut igen. Det är ju ett uppbrott.
Ja, precis, det är det jag menar.
Sådana där blir det hela tiden. Mm. Men det jag tror de ska satsa på, som Lisa Ankerman är proffs på, det är att hon kanske ska, om han ändå nu tror att hon är otrogen hela tiden, kanske öppna blicken lite och titta. Finns det några andra killar som är intressanta här? För att om man är i en relation som man är rädd att lämna, så kan det vara väldigt skönt.
Jag ska säga så att jag är ju proffs på det här om jag är i en destruktiv relation.
Ja, absolut. Men det är ingen som gör det här som är i en normal relation. Därför att då...
Ja.
Det som gör att man kan lämna en destruktiv relation kan ju vara att man har något att lämna för.
Ja, Exakt.
Så att man går mot något istället för att bara gå bort från någonting. Mm. Och det kan handla om en kille som du träffar i 2 månader, en så kallad rebound. Alltså en kille bara som du gillar att umgås med, som ger dig uppmärksamhet, som får dig att känna någon form av livslust.
Och som man alltså, blir chockad över att han plötsligt tar ut sopen eller tänder ljus när du badar. Ja, eller, alltså, så här, för att alla de här sakerna har ju försvunnit sakta men säkert. Så när man är med om det här igen, man blir helt chockad.
Mm.
Men som vi har sagt så många gånger också, att när du är på perrongen så vet du. Men jag tycker också att hon kan trigga igång lite bråk och...
Men exakt, alltså det här var inte det du ska göra nu. Det var inte att vara så rädd om din relation.
Förstör relationen.
Den behöver inte behandlas som något bräckligt. Utan den kan få behandlas som att den är gjord väldigt stark. Och det här också som du kan prova. Jag har också beprövat knep från vänner till mig där man slutar kratta. Mm. Alltså om det är så att det ofta blir små tjafs som man märker att det här skulle ha blivit ett tjafs som inte jag alltid la mig.
Mm.
Man alltid säger, men det är ingen fara. Okej, ja, men då gör jag det. Nej, men okej, vi gör som du säger. Man hela tiden kompromissar och lägger sig.
Mm.
Att sluta med det.
Ja.
Prova en vecka utan att göra det och se hur mycket ni egentligen skulle bråka.
Ja, precis. Det hon kan göra är att tänka att han är hennes bästa vän. Alltså tänka att det är hans tjejkompis. Hur hon skulle... För det handlar ju om att tjejkompisar oftast... I alla fall om jag tar bara dig och mig. Mm. Man kan vara säker på att den här personen vill ens bästa.
Mm.
Så man behöver inte förklara sig. Man behöver inte... Alltså jag menar, som vi har gått tillbaka flera gånger. Du skickar inte emojis. Jag är aldrig orolig att du är sur.
Nej, precis.
Alltså man tar hela tiden för givet att det är bra. För att vi tycker om varandra. Och om du skulle tycka något är konstigt som jag gör. Då säger du det till David och sen är det över.
Mm.
Liksom. Och det är det som blir i såna här destruktiva relationer. Det är ju att man tror hela tiden att det ska bli bråk.
Mm.
Så om man tänker att det här är en kompis där det aldrig blir bråk. Och behandlar situationen utifrån det.
Mm. Och bara går och lever sitt liv och inte är medberoende.
En normal relation. Mm. Så precis som du säger får man se då hur mycket tjafs det blir. Och då blir det ganska tydligt hur trasig relationen är.
Hur konstigt det man lever i är. För det blir det ju inte när det är vardag.
Något som också är väldigt effektivt för mig är att tänka, hade jag gjort så här mot den här personen? Hur hade jag behandlat den här personen om den hade gjort så här mot mig? Och då blir man helt, alltså, man blir då, helt
alltså då blir man ju så, som vi sagt, mobbad i sin egen relation. Hur kan man bli behandlad på det viset? Det är helt sjukt.
Man tillåter sig själv att bli behandlad nästan hur som helst, men man behandlar inte andra så.
Nej.
Och då måste man tänka att man måste ta hand om sig själv som man tar hand om
andra. Alltså tänk vad som skulle krävas av dig för att du ska spotta den här killen i ansiktet och kalla honom för en hora. Väcka honom mitt i natten. Hur många tjejer har du varit med?
Mm.
Alltså tänk vad som skulle krävas för att du ska göra så mot honom. Alltså det skulle ju vara om du alltså har hamnat i en psykos.
Ja, eller blivit jätte illa behandlad under en längre tid. För att jag tror säkert att hon, det ligger nära för henne också när de bråkar, för han lär ju henne att bråka.
Ja, självklart.
Han puttar på henne, hon puttar på honom. Han spottar på henne, hon tar saliv i munnen men spottar kanske inte än. Alltså så. Så att det handlar ju också om att man speglar sig i varandra.
Verkligen. Och det är också det som gör att många tjejer skriver in till oss. Jag har inte heller varit en ängel i vår relation. Därför att det känns som att alla bilder du också får se på TV, då är det en tjej som är världens vackraste, snällaste gullunge. Och sen så är det bara en kille som pucklar på henne helt utan anledning.
Mm.
Och så är det ju oftast inte. De flesta som blir slagna i relationen är ju också tjejer som skriker tillbaka.
Det är precis de som har skrikit. Jag vill aldrig mer se dig!
Ja, och då får de en lavett. Alltså ja, det är inte liksom, de borde fortfarande inte få en smocka. Men det är som att vi bara tycker att det är moraliskt fel när de har betett sig som änglar innan de blir slagna. Mm. Men man behöver inte bete sig som en ängel för att inte behöva bli slagen.
Nej.
Eller behandlas som skit. Utan alla gör fel, men i så fall, oavsett vem som är fel i en relation, så är den destruktiv och inget för er, någon av er. Man får också kanske, ibland behöver man tänka på sig själv som ett litet barn.
Mm.
Man behöver titta på en bild på sig själv när man är 2-3 år och är så oskyldig som en människa kan bli. Man är så gullig, söt, man springer omkring, man mår toppen. Och så måste man tänka, den personen bor i dig, du är fortfarande den personen. Det är samma person som det var på fotot. Och den personen skulle du aldrig vilja att någon behandlade på det här viset.
Nej.
Så då får man göra slut för den skull. Ingen ska behandla min lilla prinsessa som jag har i mig på det viset.
Folk har också en vanföreställning att man går hem efter jobbet och gör slut.
Ja, nu är det slut.
Så funkar
packar
det inte.
Upp sina grejer och
alltså,
går.
Det kommer behöva vara, när man är i en sån här destruktiv relation och man behöver liksom slita sig ur relationen, då måste man vara i ett så pass stort bråk att han gör henne så pass illa att hon hatar honom mer än hon älskar honom.
Mm.
Då kommer hon klara av att gå och kanske vara borta 2 nätter och sen kommer de ses igen och kommer ha sex och så kommer de... Ja, och så,
men sen, det som ofta händer också då tror jag är att på morgonen när man vaknar så mår man lite illa. Att han är kvar. Han luktar annorlunda idag.
Man mår mer och mer illa. Och blir argare och argare.
Ja.
Och så plötsligt är det någon gullig granne där som...
Har gröna ögon och så är det klart. Nu kommer jag introducera ett nytt segment.
Oh!
En gästspelare.
Mm-hmm.
Vi kan kalla det för... Emelies poesihörna. Det är så att jag har... Ibland hamnar jag i ett läge av att jag blir väldigt uppfylld av känslor. och hon måste läsa poesi. Då måste jag göra det. Mm. Därför har jag böcker hemma. Med diktsamlingar.
Vilka vet om det här?
Ja, David har väl städat undan någon gång, men han har nog aldrig reflekterat över vad det är för böcker.
Nej.
Nu vet alla som lyssnar på podden.
Ja, nu vet alla.
Mm. Och en jag har är Karin Boye. Mm. Och då kan jag berätta om Karin Boye. Jag kan bara läsa från hennes Wikipedia-sida. Mm. Där det står så här. Karin Maria Boye, född 26 oktober år 1900. Mm. Var en svensk författare, poet och översättare. Hon var mest känd för sin poesi, men skrev även ett flertal romaner, noveller och artiklar. Av hennes prosaverk har den dystopiska science fiction-romanen Kall och Kain blivit mest uppmärksammad. Mm. Det är nog hennes liksom, största verk.
Var det ovanligt att kvinnor var författare på den här tiden?
Jag vet faktiskt inte, men det känns som att de kvinnorna som var det där i början av 1900-talet blev väldigt stora. Mm. Vad heter hon? Victoria Woolf.
Häftigt för dem.
Det var som att, och Selma Lagerlöf är också den här tiden väl? Jag vet faktiskt inte när Selma Lagerlöf levde.
Nej, hon är inte på 20 längre.
Jag skulle säga att hon har lite junibacken look, så jag tror att det är liksom 20-tal. Ja, men vi får gissa. Men i alla fall så har jag Karin Boyes, och hon skriver ju då såklart otroliga dikter. Mm. Och då har jag valt ut 4 stycken här, som vi under 4 veckor kommer att läsa upp och prata om.
Är det sant? Ja, det. Nej, vad mysigt, okej.
Okay. Ja, och jag tror att du kommer känna mycket för de här. Den här första dikten heter Du ska tacka. Och den låter så här. Du ska tacka dina gudar om de tvingar dig att gå, där du inga fotspår har att lita på. Du ska tacka dina gudar om de gör all skam till din. Du får söka tillflykt lite längre in. Det som hela världen dömer reder sig ibland rätt väl. Fågelfri var mången, vann sin egen själ. Den som tvingas ut i vildskog ser med nyfödd syn på allt. Och han smakar tacksam livets bröd och salt. Du ska tacka dina gudar när de bryter bort ditt skal. Verklighet och kärna blir ditt enda val.
Alltså fy fan vad... Det är ju exakt det vi pratar om hela podden.
Jag vet, det tror jag.
Jävla poesihörna.
Alltså förstår du att Karin Boye visste det här för 100 år sedan? För 100 år sedan visste hon att man ska fan vara tacksam. Alltså man ska vara glad att det händer saker. Oh. Så att man får leva lite. Oh. Otroligt, jag tycker det sista är helt sjukt när hon säger. Du ska tacka dina gudar när de bryter bort ditt skal. Så verklighet och kärna blir ditt enda val.
Vet du vad som satt sig mest för mig?
Nej.
När man känner skammen. Och att man ska gå långt in i sig själv. Och att man kan läka det där.
Du får söka tillflykt lite längre in. Då får du in och gräva.
Mm. Fan vad vackert det blir.
Otroligt, jag har ju bara valt ut sådana här guldkorn, förstår du.
Nu längtar man ju för
mig. Nu längtar jag alla till nästa. Men det, alltså, jag har ju verkligen valt dem jag kände mycket för. Mm. Och man ska verkligen vara tacksam.
Men för det är
man
då
får
som,
leva.
Det är då som livet händer, när det händer grejer. Alltså, istället för att man ska... För det är som att vi hela tiden strävar efter att det ska vara liksom perfekta vardagar. Och jag ska ha det bästa jobbet och jag ska tjäna pengar. Och det ska vara god mat och det ska vara... Och det är klart att man...
Och det ska bara rulla på, man ska ha rutin, samma hela
precis,
tiden.
Och det är klart att man måste sträva efter det för att man ska må bra. För att det är ofta i trygghet och rutin som man hittar glädje. Mm. Men det handlar också om att tacka när det händer nya grejer, därför att det öppnas en ny dörr. Det är så mycket där.
Alltså du ska tacka dina gudar om de tvingar dig att gå där du inga fotspår har att lita på.
Gud. Det där är ju också otroligt till hon som skrev om att göra slut.
Alltså det enda vi ska säga till henne nu, på hennes mejl lyser så här: hur gör man slut en tredje gång? Och då säger vi till dig: du ska tacka dina gudar om de tvingar dig att gå där du inga fotspår har att lita på. Fan vad trevligt det är. Alltså förstår du att varje steg du tar kommer vara ett nytt.
Det har och mycket festivaler och mycket resor och mycket alltså grannar med gröna ögon. Det finns
det
där ute.
Det är mycket saker du inte upplevt som du kommer få uppleva då. Men tyvärr, om du fortsätter vara med cancersvursten så kommer ingenting förändras.
Och han vill ha den där lilla världen också. I hans vardagsrum, i hans dator. Han försöker verkligen att hennes, han försöker förminska hennes värld genom att bli arg när hon vill åka iväg. Genom att hon ska ta bort personer i sitt liv för att han tycker att hon ska ha hans liv. Och det är skitjobbigt för honom också att ha en vildhäst som hela tiden ska ut genom dörren och göra roliga grejer och föreslå fikor. Alltså snälla, han vill inte äta bullar, han vill spela spel. Yeah. Det är jättejobbigt för honom.
Låt honom. Han får göra det, men inte med dig. Nej. Och då vill jag faktiskt säga också att det här känner jag mycket med corona. Vi ska tacka corona. Därför att vi som lever i västvärlden och har liksom trygga vanliga liv, vi är vana vid att ha ett helt smörgåsbord. Vi är vana vid att kunna gå på konsert vilken dag vi vill, bio flera gånger i veckan, resa var vi vill. Det är inte som att vi får chansen att resa på en resa, utan vi kan resa var vi vill. Och folk frågar: vilka resor vill du göra då? Vill du simma med hajarna? Vill du vara högst upp på Mount Everest? Vilken vill du göra? Du kan välja vilken du vill. Ingenting hindrar oss.
Vad vill du äta ikväll? Det kan komma en till dörren med maten.
Alltså, ingenting hindrar oss. Vi kan göra precis vad vi vill. Vi behöver aldrig överleva, bara leva. Och nu har vi fått perspektiv på saker och ting. Nu kan vi helt plötsligt, då märker vi vad saknar vi och vad behövde vi inte. Mm. Vad gjorde vi bara därför att vi kunde?
Du hade en otrolig ton där.
Kunde!
Vad gjorde vi bara
för att vi kunde? Och så var Karin Boye som kom. Maila oss på likaolikapodden@gmail.com så kanske vi läser upp ditt mail och svarar. Ha det så bra!
Hej då! Kissing like we were in a twilight.